Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Och nu får vi lyssna in Anja Persson. Och hon med 42 världscupsegrar och 19 mästerskapsmedaljer har verkligen Anja visat att hon är en av de främsta idrottarna genom tiderna. Ja, hon har både upplevt stora framgångar men också väldigt svåra motgångar. Vi går in på allt det här. Vi pratar om att bli bäst i världen, att misslyckas, att dra sig upp, att gå in i väggen. Nu lyssnar vi in Anja Persson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anja Persson.
Ja, men tackar.
Roligt att ha dig här. En stor ära.
Ja, men det var väldigt trevligt att komma.
Ja, hur står det till med det?
Idag är det väl bra.
Men går var det skitdåligt, eller?
Ja, eller jag har haft en rätt tung vecka så där. Men senaste dagarna liksom hackar mig upp lite och blivit bättre och bättre. Och när snö kommer i Norrland blir jag också väldigt mycket gladare i den här tiden. Så att, men idag är en bra dag.
Vad är det som har gjort att veckan har varit tuff då?
Men jag är väl som alla andra, att man har svackor. Och förra veckan var det absolut inte som jag hade tänkt mig. Och då jag är väldigt självkritisk människa. Så när jag misslyckas med saker så kan jag bli rätt hård. Och 9 gånger 10 är ju jag en människa som knyter näven nästa dag. Men jag tror under pandemin här så har man liksom haft svårare att knyta näven. För man har väldigt lite målsättningar framåt. Det är svårt att ha. För dagarna förändras ganska snabbt och man vet inte vad som händer imorgon. Så det är en ny tid och nytt sätt att tänka och jag anpassar mig lika mycket som alla andra.
För du känns ju så här, när jag har så här, hört intervjuer om, och sen när man bara kollar på dina resultat och liksom allt du har gjort och världens bästa på toppen så länge och är fortfarande den absolut bästa genom tiderna på det du höll på med. Mm. Så känns det ju som en sån här liksom, stenhård person man inte ens kan välta med en traktor. För att du är så stenhård, mentalt, stark och bara så här allting. Men sen när man har lyssnat på massa grejer om dig så känns det som att du har ett väldigt så här djupt inre med en fight med allt som alla andra människor har också.
Ja, men jag tror att, eller det är väl någonting som jag försöker kanske visa mer och mer, att en idrottare är ju extremt duktig på det de gör, absolut. Och det är ju någonting som man jobbar med hela tiden, men samtidigt så finns det ju andra värderingar man har också. Och det är ganska lätt att fokusera bara på idrott när du håller på med det. Men sen ju äldre du blir, desto mer så kommer du inse att världen också har andra saker än en startlinje och mållinje. Och jag tror att jag har alltid varit en tänkare. Känslomänniska och tänkt väldigt mycket. Men i idrotten så hade jag en förmåga att ha den här Hollywoodfilms av och på-knappar. Jag vet, det finns en sån där baseballfilm där liksom där, när han säger något där, när han står där och ska kasta bara zoom out eller någonting och så blir det slow motion och sådär. Och det är precis så det var. Att jag hade en förmåga att trycka på rätt knappar till mig själv. Nu måste jag vara arg. Okej, då tänker jag på någonting som gör mig arg. Och då får jag den här känslan och så bygger jag upp det. Och så jag hade ett ganska så enkelt sätt att lura mig själv till den inställning som jag ville ha just den dagen på start. Och sen så tryckte jag på den knappen och sen så var det bra. Men sen så, då har du ganska tydliga målsättningar också. Det är en startlinje, mållinje, röda blå portar. Och i vardagen så är det ju inte så mycket röda blå portar. Det är väldigt, väldigt stor blandning. Så där tror jag det är svårare att ha en av och på knapp. För du måste liksom vara någonting mitt emellan hela tiden och när jag vill vara av så kanske min femåring inte absolut inte vill att jag ska vara av. Så där har jag ju fått lärt mig genom åren liksom, att hitta en känsla av att det är okej att inte ha den där knappen egentligen. För den finns inte i det vanliga livet egentligen.
Var det tufft att lägga av? Nu var det ungefär 8 år sedan, 2012.
Både och. Jag gjorde en ganska ordentlig resa med mitt avslut på 2 år. Jag gjorde bland annat en dokumentär. Jag gjorde 2 dokumentärer under min karriär. En under OS och en mitt sista år. Och det blev liksom en slags terapi på vägens gång. Lika mycket som mina sista år så hade jag någonstans en känsla av att jag saknade en pusselbit i det här fina pusslet som jag hade lagt under karriären. Och den där pusselbiten var ju det som gjorde att jag ofta vann då. Men jag var en annan människa de sista åren och jag var tvungen att hitta nya sätt att lägga pusslet. Och det var sjukt intressant och det är kanske en av mina mest intressanta resor så här, som jag tänker efter min karriär. Men jag accepterade till slut att jag inte kommer hitta den. Och när jag gjorde det då började jag bli nöjd över en 14:e plats. Vilket för mig var helt omöjligt när jag var typ 19-20. Men då hittade jag andra värderingar i det. Och sen när jag slutade så jag hade en plan på att köra ett år till. Vi hade en sån här stor husbil och Flippa skulle följa med bebis och allt sådär. Så det fanns ett okej att jag skulle köra vidare. Men så stod jag på start på en tävling. Jag tror att det var i Bulgarien. Sofia. Vi var utanför Sofia där och bara kände att nu när jag står på startlinjen så vill jag, när jag ramlar i nätet, då vill jag inte ta konsekvenserna med morgondagen. Och när du som fartåkare känner den känslan, då vet du att det är över. Du kan inte stå på startlinjen och tänka på konsekvenser, utan då måste du bara köra. Plus att den tävlingen var också så här komplicerad att jag kände liksom att det här är nog sista chansen jag har att vinna liksom, och vara på topp. Och ja, då kände jag som att nu är det bra. Nu är det bra.
140 km timmen. Nej, då kan man inte tänka på konsekvenserna. Då skulle man inte våga göra någonting.
Ja, fast man gör det. Alltså, störtlopp är en enorm diskussion med dig själv hela tiden. Hur mycket du ska våga riskera. I 140 km i timmen måste du ta besluten hela tiden i hundradels sekunder. Och i det så har du ett inre samtal. Vågar jag inte backa eller backa inte. Och ibland så finns det ju ställen när du åker som du absolut inte får backa oavsett. För du vet att det går åt helvete. Så att det är där, även om du står där och liksom känner att man vill absolut inte ta konsekvenserna. Det finns gånger jag har dödsångest absolut på start och ändå måste köra. Liksom. Och då är frågan, vad är det som gör att man kör trots att man har dödsångest? Ja, det är ju som en konstant bearbetning mentalt. Varför man gillar det och varför man vill göra det.
Och kroppen säger, vad fan håller du på med, Anja?
Ja, precis.
Are you going to kill me?
Ja, men jag vet att du har haft Frida Hansdotter här och på podden och jag kommer aldrig glömma, för vi har haft samma dödsångest på samma ställe. Hon åkte sin första störtlopp egentligen på ett ställe i Österrike. Och det är ett hopp där som man tror att liksom, jag kommer att plattlanda. Alltså jag kommer att dö. Det är liksom bara ett dropp. Från att du kommer dit så ser du inte liksom, landningen långt. Och det är superbrant landning och sen blir det bara tvärplatt. Och alla som åker där första gången, de ser ju bara att de kommer plattlanda långt åt skogen där nere. Och det vill man ju absolut inte göra. Då känner man liksom 60 meters dropp, plattlandning. Det vill man ju inte ha. Och oavsett hur många skidåkare som hade gjort det innan som sa till dig. Vet du vad? Du kommer hoppa 4-5 meter och landa i branten. Du kommer gå så långsamt. Så spelar det ju ingen roll. Det enda du såg var att du landade platt. Och jag kommer aldrig glömma min känsla. Och jag vet när Frida stod där. Och jag försökte och försökte. För Frida, det kommer gå. Och jag ser henne på start liksom så här vit och bara, här, jag kommer dö. Och sen när hon kommer ner så ja, skrattar hon som Frida bara kan skratta. Och tyckte det där var ju liksom precis som jag sa.
Men berätta lite grann om de här, när vi är inne på dödsångest, dina största burpe som du har gjort. Någon var ju på 60 meter.
Mm.
Berätta lite grann om från din karriär bara.
Ja, men den i OS som alla kommer ihåg, den är såklart extrem. Det är ju på ett OS, jag försöker vinna OS-guld och jag flyger, liksom jag kvalade in på damernas backhoppning om jag hade kört den. Liksom. Och du vill ju hoppa så lite som möjligt och inte så högt som möjligt. Jag har så här dubbel, det är så här dubbelt för mig med den kraschen. För att dels så känner jag att jag förlorade OS-guld. Men också att jag är tacksam för att jag sitter här idag. Och det är också så absurt att sitta och berätta om hur hundradels sekunders beslut som gör att jag lever. Liksom. Och någonstans så vill man liksom inte tänka på den verkligheten. Att det kunde ha gått riktigt åt skogen.
Ja, vad är det som händer då? Berätta.
Ja, men det är en ganska lång förlopp innan. Det är det. Störtlopp måste man förstå att det är lite grann. Jag tror att i Sverige är man inte så himla utbildad i vad störtlopp är.
Det är de här, inte störtlopp för de här, man tar så här galningarnas chefer. Alltså galningarna av galningarna. De kör störtlopp.
Ja, men ungefär
de som inte har så här några konsekvenstänk, dödsångest, de ställer sig bara och kör rakt ner bara.
Ja, det är hårdingar. Framförallt killarna är typ kidsbull och sådär. Nej, men om du tänker störtlopp som en Formel 1, du vet att de har tidsträningar. Eller hur? I 2-3 dagar och sådär. Och det har ju vi också när det gäller störtlopp. Man har tidsträningar, det som ni inte ser egentligen. Utan ni ser ju ofta bara tävlingen. Så 2-3 dagar innan så får vi testa banan. Likadant som vi gör på tävling. Och där får vi ju tider och grejer. Och då mäter vi tiderna mot varandra och tittar. Och året innan så vann Lindsay Vonn på så här, för OS. Och jag var 2, tror jag. Och då kan vi också titta på de tiderna. Vart är hennes styrkor, vart är mina styrkor? Och under de här 2 dagarna, jag kommer ihåg första genomåket, alltså man pistar ju också backen så att det ska se ut som en liten sandbotten, att det blir så här vågigt så att det slår hela tiden, det får aldrig vara lugnt. Och sen hoppar och far åt alla håll. Så jag kommer ihåg, min första känsla var att det här kommer aldrig gå, så jag var så trött i benen. Så att det gick inte. Och då gäller det att taktiskt lägga upp de här dagarna som man spar benen och sådär. Och jag har ganska stor muskelgrupp så jag visste att jag hade det emot mig. Eftersom det slog så mycket att jag skulle bli trött. Lindsay Vonn var lite liksom, längre och hade en annan dynamik. Så jag visste att jag skulle bli trött. Och då, hur ska jag spara mig? Men ändå åka snabbare än henne. För då var det också så jobbigt så att jag var snabbare på den nedre delen än henne. Där jag var som tröttast i benen. Så på tävlingsdagen så Och då är det också att det spöregnade. De ställde in alla våra de här träningsåken. Så vi åkte aldrig ett helt åk. Utan vi fick starta några meter ovanför det sista hoppet på en träning och bara testa det. Aldrig i full fart. Så de såg aldrig riktigt hur fort det gick förrän på tävlingsdagen. Så Lindsey Vonn och de här, vi flyger ju liksom för långt. Allihopa nästan. Och på tävlingsdagen så blir det ju då så att jag gör någon miss där på övre delen som jag känner. Alltså man måste förstå att vi analyserar var tionde meter, om inte mer. Så att när man väl åker så vet vi på ett ungefär i känsla i fart att nu ligger jag bra till. Sen kan man inte veta 100, men man vet på ett ungefär vart linjen ska vara. Och vi kan ju, om du tänker 3,5 kilometer, så kan ju jag varje meter. Jag vet exakt på vilket ställe jag ska trycka och göra vad. Så att jag märker ju att jag gör ett misstag på överdelen och då vet jag att jag ligger någon upp till en halv sekund efter Lindsey då, som jag skulle slå. Så att jag var ju tvungen att chansa på nederdelen. Där jag visste jag var snabbare än henne, men jag var ju tvungen att vara snabbare ytterligare mer för jag hade gjort bort mig lite. Och då gör jag en för tuff chansning och jag tappar lite trycket. Och det är som tröttast, liksom där benen egentligen bara vill vara raka för att jag orkar inte. Och då faller jag egentligen ihop i en liten kompression för att jag orkar inte hålla emot längre. Och håller på att ramla in i alla tränare. Det blir som en... Hade jag... Och det... den tanken hade jag. Lägger jag mig här, då kommer jag flyga. Jag kommer att dra ner alla tränare som står där. Som käglar bara, schmack. Och sen kommer jag flyga hejdlös i 120 km i timmen i sidleds. Och det är ju någonting som... Ja, det är inte ett bra alternativ. Och det här tänker jag i en hundradel liksom. Och i nästa ögonblick tänker jag, och åker jag åt det hållet, då hoppar jag rakt över A-nätet in i skogen. Höjdlöst.
Där har man ingen aning om vad som kommer att ske heller.
Nej, det har man ingen aning. Jag hinner inte stanna innan hoppet, utan det är bara att följa med. Så det enda jag tänker, jag måste orka upp. För jag sitter ju som liksom bak på bindningen lite. Jag måste bara försöka komma framåt. Så det är det enda. Så hur jag orkade ta mig upp därifrån, det vet jag inte. Men jag kommer liksom fram så pass mycket så att jag kan liksom börja kontrollera flygturen. Men man kan säga att istället för att dämpa hoppet så gör jag som backhoppare att jag liksom accelererar uppåt. Och i luften så håller jag ju på att få en rotation. Och när man landar på ryggen är det ju inte bra heller.
Men det är freestyle också.
Ja, så då håller jag på att häva rotationen i luften, allt vad jag har. Och när jag häver den rotationen så är jag ganska nöjd med mig själv. Men då inser jag hur högt upp jag är. Och då inser jag också hur liksom, långt det blir. Och att i ett ögonblick tänker jag, nu är det kört. Och i det ögonblicket tänker jag liksom bara, håll upp ögonen för fan. Och försöka landa på fötterna. Så det enda jag liksom tänker, jag spänner hela kroppen, försöker vara så rak som möjligt. Så när jag landar på fötterna så bara tar jag i allt vad jag har. Liksom. Då lyckas jag på något vis rulla på ryggen och studsa upp igen. Så att jag slår inte huvudet nämnvärt i landningen. Men sen så kommer ju då karusellen. Där man liksom bara får följa med kraschen helt enkelt. Och jag blev aldrig medvetslös. Och det är en seger för mig, för det hade jag absolut, det är en av mardrömmarna, för då kan du inte påverka någonting. Även om jag ramlar och ni ser mig bara tumulta runt det, så stöter jag lite med en hand, jag lyfter på en fot, jag försöker hela tiden. Och det har alltid varit min styrka, konstigt nog i skidåkning, att jag har alltid varit medveten om vad jag gör, oavsett om det är en krasch eller om det är ett åk liksom. Du kan alltid påverka någonting. Sen kan inte jag påverka 120 km i timmen och alla G-krafter som är. Men upp med huvudet lite, stöta med en hand, försöka göra någonting bättre. Liksom. Ta ett sånt här nät som vi ramlar in i. Du vill helst komma in i ett nät som är köttbulle med ryggen före, för du har det här ryggskyddet. Det är det bästa sättet att komma in. Så det är klart att jag försöker snurra runt om jag skulle hamna i ett sånt läge. Men många får panik när de känner att de kraschar. Att det blir, och de skadar sig ofta väldigt mycket mer. När man får panik och bara, nu ramlar jag. Utan jag tänker, ja, nu ramlar jag. Okej, nästa. Väldigt metodiskt.
Vilken jäkla story alltså.
Mm. Det är roligt att träffa den här sjukvårdaren många år senare som kom fram till mig först. Springer fram till mig och bara, Anja, liksom. Och då är det ju standard att se om man har varit medvetslös. Så att jag sätter mig direkt upp och säger, hörru, jag heter Anja Persson, det är måndag idag, jag har precis åkt störtlopp. Jag rabblar bara standardfrågor. Han bara, va? Ja, och jag har precis förlorat OS-guld, tror jag också. Så. Ta mig bara här.
Så gärna, prata inte med mig nu. Ge mig en kopp kaffe och håll käften.
Och så kommer nästa och ska dra på mig en krage. Jag bara, nej, jag vill inte. För då tyckte jag bara var så hemskt att ligga i målområdet. Och jag var ju så trött och jag hade ont överallt. Jag bara, ta mig bara härifrån. För när det blir pulka och grejer och blåsa upp det tar ju en halvtimme. Alltså jag vill ju bara därifrån. Så då jag bara, lyft mig härifrån. Jag kan troligen gå. Jag har ont som fan i ett ben. Men skitsamma. Bara, lyft mig härifrån. Fortare än kvickt. Liksom.
Alltså.
Och då hjälpte de mig därifrån.
Alltså så. Du är ju hårdare än stenen.
Ja, ja men där, egentligen i det läget. Och det är väl också konstigt. Eller det är väl det som gör oss det vi är. I det läget så det enda tänker på är hur ska jag optimera mig för att stå på startlinjen imorgon. Så där och då börjar jag jobba direkt. Börjar röra på mig. Jag går ut från målområdet egentligen helt själv med en kille där för att hålla igång blodcirkulationen. Jag försöker komma fort till sjukvårdarnas rum för att få upp benet. För jag hade jätteont i benet. Få upp det i högläge. Hitta någon läkare som kan hjälpa mig bromsa blödningarna som hängde på liksom, och försöka få dit svenska läkaren. Alltså, för det är ju så, blödningar och alla skador man har, ju snabbare man är där på det, så desto snabbare. Och jag kände ju att klockan till dagen efter var snabb. Och det var mitt sista OS och jag vill absolut inte sluta min karriär som en krasch i ett OS. Det var som, det fanns liksom inte. Så där och då så startade jag ganska direkt på att försöka komma tillbaka nästa dag.
Men du hade inte brytit någonting, det var ingenting...
Nej, och vi skrattade så mycket, för det, läkaren som opererade mina knän och andra läkare som kom, de bara så, hur dina knän håller det här, det är ju otroligt, för under alla år som jag haft problem med knäna så är det de som inte fick stryk. Däremot så fick en nerv i underbenet stryk, som jag då fick, alltså jag hade så mycket blödningar i kroppen så att jag hade ju 39 graders feber för att kroppen skulle liksom få bort slaggprodukter och blödningar, mådde ju piss. Och så kan ni tänka er om ni hade legat i en torktumlare i några timmar i magen. Liksom. Alla tarmar, alla organ förflyttar sig lite grann. Så att du mår ju extremt dåligt i magen också. Du kan tänka dig liksom, hela tarmpartiet bara får ju åt alla håll. Så att man mår rätt dåligt.
Din kropp, vad håller du på med?
Ja, men lite,
kom igen.
Lite.
Don't do that.
Don't do it again. Och sen är det ju, ja, så är det klassiker att man liksom, jag ska vara tjur, jag ska upp nästa dag också liksom.
Men hur är det där? För du har ju sån extrem... Jag tycker ju så här att jag är väldigt tävlingsriktad och prestationsbaserad. Men du är ju liksom... Det är nivån över. Några nivåer över. Och att vara i det läget och ha så fokus på att nu är det prestation som gäller. Det är ju som en... Det är tur att du inte var mördare.
Men om jag säger så här, när du gör dina grejer, tror du på dig själv eller har du så här lite tvivel på dig själv?
Jag tror på mig själv.
Ja, och känner du liksom, i det du kliver in i så vet du exakt allt. Alltså ingen kan komma in och säga vad du ska göra. Utan, för det är där att liksom, jag tror att många gånger så, jag har blivit ifrågasatt hela mitt liv med min karriär och hur jag skulle göra och... För folk tyckte vi var annorlunda och gjorde på vårt sätt och sådär. Men jag visste ju precis exakt liksom vad jag behövde göra. Och när du tror på någonting hela vägen ut så då behöver du aldrig tvivla. Eller då kan du alltid gå in 100% på det. Och jag tror att min största känsla... Jag vet inte, men det finns en tjusning att se hur långt man kan driva det. Jag tror att det liksom... jag har alltid varit nyfiken på hur långt det kan gå och att jag alltid trott på det och har ju också fått bevis på att det har funkat och...
Hur länge har du trott att du kan bli bäst i världen?
Sen jag var 3.
Sen du var 3?
Ja.
Wow.
Ja, jag var ju, alltså jag, mina kusiner som är äldre än mig, de har ju alltid liksom historier, jag menar 7 år äldre liksom kusinkille som hoppar längdhopp och jag tror att jag kan hoppa lika långt. Alltså jag har aldrig liksom haft något tvivel på att jag inte klarar det. Och de har ju alltid utmanat mig också. Men så tror jag också att idrotten blev lite grann det stället där jag kunde bevisa för alla andra. När jag inte lyckades kanske på skolan eller med polare och sådär så lyckades jag i idrotten hela tiden. Och det var väl där ganska enkelt att hitta både självkänsla och självförtroende i. Så att jag matade bara på där.
Hur gjorde dina föräldrar där för att styra dig åt det hållet? Eller hur har de påverkat dig? Eller så här, mer så här, är det här någonting som du är född till, tror du? Eller är det saker som dina föräldrar och omgivningen har fostrat dig till?
Ja, men om jag säger att jag föddes inte på slalomvägen, men jag blev till på slalomvägen. Och det har väl en del sanning i det, att Tärnaby har en slalomreligion egentligen, där alla på något vis kan och vet hur man ska bli världsmästare. Vi är ju genom tiderna den absolut framgångsrikaste alpina klubben som finns, och kommer nog vara så väldigt länge. Vi har representerat landslaget i jag vet inte hur många år. Allt från Gran till nu Magdalena Fjällström, och så kommer det vidare. Liksom. Så att vi har alltid haft talanger hemifrån. Och dels det att jag tror att det alltid funnits den miljön. Att alla vet att det går. Alla vet på ett ungefär vad man behöver göra. Och sen så, det är väl inte dumt att ha en pappa som tränade landslag och hade många meriter, många medaljer, många OS på nacken innan han började träna mig. Men jag tror hela min miljö med både syskon och kusiner och min pappa och min mamma och sådär, att man blir väldigt mycket av det i den miljön man är. Det finns ju väldigt mycket forskning på att man påverkas mycket av miljön man är i. Och där brukar jag väl prata en hel del i min föreläsning om just vad man är i för miljö. Är det rätt miljö för den målsättning du har, eller hur ser det ut? Finns det förutsättningar för det eller inte? Och jag tror att jag hade ju inte kunnat bli liksom, ja, fotbollsspelare hade jag ju svårt att bli, för mina hemmamatcher var ju 26 mil bort. Så att jag var jätteduktig på alla möjliga idrotter. Så jag tror inte det satt egentligen om jag hade blivit alpin skidåkare, utan mer liksom att det var det man gjorde där. Jag var jätteduktig i alla möjliga sporter.
Vilka mantran har du haft med dig? Alltså vilka saker har du tänkt på som har gett dig kraft?
Men klyschan är väl, ingenting är omöjligt. Alltså det gäller bara att hitta en lösning på det. Jag tror att jag har alltid känt att jag har hittat en lösning. Och det tror jag har varit mitt mantra i de alla år. Var anpassningsbar, trott på mig själv och hittat lösningen. Den enda gången jag inte hade ett svar på mina frågor, det var 2006 på hösten inför in mot VM hemmaplan. Då jag inte var bättre än sexa på någon tävling och alla trodde jag var liksom, det gick åt skogen. Så då åkte vi hem, för jag visste inte vad som var fel. Jag kunde bara förklara för min pappa att säga att jag åker med handklover bakom ryggen. Jag får inte ut min åkning. Jag känner att jag har den, men det är någonting som är fel med utrustningen. Och där då försöka liksom jobba med det och försöka hitta en lösning. Sen hittade han lösningen på en slipmaskin i ett gammalt garage och en annan gammal farttränare.
Vad var lösningen?
Men vi tog mina pjäxor och sen satte vi dem på en sån bandslip, kan man säga. Och sen så slipade de vinkeln på pjäxan jättemycket. Alltså i våran värld, liksom 2,5 mm är super, super mycket. Och jag pratade med han har fortfarande bandslipen på samma ställe och den röda plasten är fortfarande kvar på bandslipen. Så, och nästa dag när jag provade pjäxorna så var det liksom, först åket tittade vi bara på varandra, ingen sa någonting, alla kände bara, det här är något. Andra åket i slalomträningen, så man kan höra på käppträffen om det går bra. Det finns som ett litet ljud som man känner, här en timing. Och den tajmingen kände både jag, pappa hörde den, Micke hörde den. Vi åker ner så här 10 meter efter banan. Ingen säger någonting. Pappa bara, ja, nu, ja, men skidåkningen löser du. Nu har du 10 dagar på dig i huvudet också. Så det var liksom så här, ja, skidåkningen finns där. Nu har du bara 10 dagar på dig att tro på det. Och det är nu du måste göra jobbet. Skidåkningen var inga problem längre, utan det var liksom mentalt att hitta jobbet då.
Jag skulle behöva gå in på lite saker så här med dig idag. Hur ser dina typ morgonrutiner ut idag?
Min morgonrutin är att jag ställer klockan en kvart innan alla andra så att jag hinner läsa tidningen. Jag brukar vilja vakna med att läsa nyheter och sådär, för den enda gången jag hinner, känns det som. Och sen kommer första barnet som ofta är vår yngsta innan jag försöker få liv i Filippa. Jag är ju sån här idrottare som sover igenom vad som helst på nätterna, så hon har ju härjat med både valpar och ungar på nätterna, så hon är astrött på morgonen. Och sen bara få upp ungarna. Vi försöker alltid komma ner klockan 7:10. Men alla gånger ska jag säga vi kommer ner 7:30. Och då är det lite lätt panik för att alla ungar så här måste ha klätt sig. Måste käka frukost för de ska ut genom dörren 8:00. Så då är det lite så här lätt stress. Så jag har totalt raserat bort all min frukost. För jag inser att det är mycket lugnare om jag bara sätter mig ner med en kopp kaffe. Och ser till att alla barn får allt de ska för att få ut dem till skola och dagis så fort som möjligt i 8:00. Så det är lite så här, vi gillar att mysa fram till 7:20 och sen blir det panik.
Det låter som en sån här Svensson Svensson film om man ska sätta upp lite kameror så.
Ja, men lite så.
Man startar sen ganska bara mysigt och sen blir det kaos bara på slutet. Ja. Och sen blir det så
Nej, du vet alltså, jag lever ju med i alla fall 3 i min familj som har en tidsoptimism som är utav dess like. Så liksom, vad Filippa och våra 2 äldsta barn liksom har för känsla av vad tid är, det vet jag inte. Så det är liksom så här, jag är ju alltid den som driver på hemma och försöker få alla ut genom dörren. Och 9 gånger 10 så när vi ska liksom iväg med ungarna så har ju Filippa, hon tar aldrig på sig sockar. Jag förstår inte, då måste hon springa efter sockar och då har jag redan hunnit ut genom dörren med ungarna. Jag har ju hört att du inte tar på dig kläder heller.
Nej, eller alltså, menar du?
Ja, du klär dig inte, jag har förstått.
Nej, jag menar, nej, eller det finns väl lite olika, jag vet inte exakt vad du menar, men alltid hemma går jag alltid runt med kallingar.
Ja.
Och sen så det är ju, det är min standard. Det är som att, jag tycker det är så skönt bara att komma hem, nu sitter jag här med så här en fin tröja och byxor som sitter lite för tajt och ett par och sådär. Jag tycker det är så skönt att bara komma hem och bara ta med allting. Så det är min standard. Men sen så har jag ju haft också ibland att jag får för mig att jag inte ska sätta att jag ska gå under vintern som att det är sommar. Så då kan det vara så att jag bara går ut i shorts och t-shirt.
Ja, just det. Du har haft någon shorts och t-shirt-variant.
Ja,
det har bara. Min bästa kompis höll på med någon sån där också ett tag.
Så att, och sen duschar jag kallt och såna grejer och sånt. Så
men är du snabb på klär i sen då?
Ja.
Eller tar du tid?
Ja, nej, men jag är snabb. Jag är jättesnabb.
Ja.
Det är det. Jag tänker lite grann så här. Alltid när vi gick i lumpen, det var ju 16 år sedan. Men då var det alltid så här. 1 minut kvar, fick alla upprepa. Så här, 1 minut kvar, 2 minuter kvar, 30 sekunder kvar. Ja. Så jag har så lite i mitt huvud så här.
Så du kan inte, liksom, det är inte ångest när du kliver på morgonen vad du ska på dig. För jag kliver ju bara upp,
nej,
tar
jag,
på mig en tröja.
Jag öppnar garderoben och och sen sätter jag på mig det jag sätter på mig.
Ja.
Bara. Jag lägger noll tid på. Jag till och med, nu har jag slängt alla mina strumpor och kalsonger som inte är svarta. För att jag vill minimera mitt beslut på att bara att jag ska slippa välja.
Ja.
Men sen så var det något företag, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, så när de heter husman någonting. Men hur som helst, de skickade hem så här massa färgglada strumpor till mig med typ så här bullar på kallingarna och typ lussebullar på strumporna, så här riktigt riktigt fula, typ så här hamburgare på kalsongerna och sånt. Och jag är ju, de är så fula så att de är snygga, eller är det snygga tycker folk inte det med, men de är roliga så här, så att jag, nu har jag faktiskt jättemycket där lussebullar, kallingar och det så där. Så att tyvärr så har jag inte så, men ja, jag är snabb i alla fall. Men sen är jag också supertidsoptimist. Och det har följt med mig hela livet. Och jag hatar det. För att det är så jäkla respektlöst. När man förutsätter, eller inte förutsätter, det bara blir så. Men att jag tar upp någon annans tid. Men på min egen bekostnad.
Tar du, alltså när du säger att du är tidsoptimist, är det så att du kan addera massa saker? Alltså att det blir för mycket på en kort tid, eller?
Ja, jag kan vara så här, ja, men nu är det 25 minuter kvar. Det tar exakt 12 minuter att göra det här. Och sen så, då borde jag hinna och typ, nu har jag fastnat i schack igen.
Ja.
Typ, jag älskar att spela schack. Ja. Så då kan jag ta ett schackparti till. Och sen så kommer inte jag, och sen så har inte jag räknat in med att hissen tar 1 minut att åka. Och sen kanske det är så att jag inte ska bara säga så här, tack och hej, jag drar. Det kanske är så att Ida kommer fråga eller någonting. Eller att jag kommer på någonting, hur som helst. Jag lägger inte, jag har ingen marginal. Alltså min tid är att allt går helt perfekt. Men inget annat.
Där är jag ju likadan. Alltså, men så länge, det är ju det som fuckar upp alltihopa, det är ju när alla andra kommer in och stör.
Exakt! Så, det tycker jag också. Det vore så skönt om man var den enda människan på planeten. Fan vad allting hade varit enkelt då.
Nej, men det är ju det som... Det som ändå blir de svårare sakerna, för att jag är ju extremt... jag är ju strukturerad människa som har liksom... Jag har alltid varit tvungen att komma i tid. Jag menar, var inte jag i tid så var det kört, liksom. Och jag... Alltså, ångesten, du vet, när sittliften stannar och såna grejer. Man måste ju kalkulera lite extra tid och sådär. Och sen... Men sen liksom... Jag kan ju ha igång 7 saker. Ja, men om jag har ugnen igång, då kan jag göra 3 olika grejer med ugnen. Bara för den igång. Så blir det lite mycket, kanske. För 9 gånger 10 kommer jag flippa in och stör med någonting. Och då... Så att jag säger, antingen är det jag som är så här, ja, men lite för optimistisk. Eller någon som stör mig hela tiden. Det är min plan. Så jag har ju kommit på det att liksom... Ja, men jag kanske måste addera de där 10 minuterna ifall det kommer någon stör. Men de där 10 minuterna... Ja, de är ju... Ja, nu har jag insett att de är ganska sköna att ha nu för tiden.
Ja, men det är skönt att ha. Men sen har jag också varit så... framförallt när man åkte väldigt mycket buss förut. Mm. Att jag var alltid den personen som kom springandes till bussen. Och min drömsituation är att jag ser bussen komma. Och sen så kanske jag hinner dra en liten lätt jogg för att hinna med bussen. Då tyckte jag att det här var liksom timing i mitt liv. Ja. För att, men jag skulle hata att stå och vänta 7 minuter på en buss. Och ha det som standard, att jag alltid står och väntar. Jag är verkligen den som skulle vilja komma sista minuten på allt.
Ja, jag tycker det är skönt att vara i tid, men jag skulle nog tycka det var jäkligt skönt att bara jogga lätt in. Det är ungefär som att man vill att det precis ska ta slut bensin i bilen när man tankar.
Ja.
Det ska vara liksom varje gång. Ja, men det här var nice. Men, jag kom nog längre den här gången.
Men när du har varit som mest extrem på de här bitarna så hörde jag också att det var... Ja, men ta bara att när du tog en fika, att ditt fokus var så himla mycket på egen prestation, vinna bäst i världen. Mm. Och ja, ska man vara bäst i världen av alla de här miljarder människorna i den här också breda sporten, så det är klart att man måste ha det som fokus. Men du kunde sitta på fikor och vara stressad över att, alltså att hjärnan var hela tiden på att vara bäst.
Ja.
Även om du var i andra situationer.
Ja, men nog mer så här att fikat hade ett syfte. Ett syfte att inte tänka på min prestation en liten stund. Men sen var ju inte det syftet, för om man nu ska ta Filippa till exempel som kom in i mitt liv och gjorde tvärtom. Fikat för henne var ju bara fantastiskt och ville bara utöka sig en timme till. Där jag såg konsekvenserna av att sitta kvar en timme och bli bara mer och mer stressad. För jag, då hinner inte jag vila, då hinner inte jag det och det och det. Så att, absolut, och jag tror fortfarande det ligger kvar hos mig att... När jag har tänkt ut en dag, om det inte blir så, då får jag ju en viss stress för att det blir inte optimalt. Och där tror jag pandemin nu har fått mig att... den har liksom tvingat mig att tänka om. För det har inte gått att prestera varje dag. Det har inte gått att göra det man tänkt. Och liksom sådär. Och ett tag så kände jag bara, ah, men nu ska jag lägga upp den här veckan och så bara knyta näven och köra. Och sen tredje dagen så kommer verkligheten i kapp och sen så åker man rakt ner i botten. Och så bara, hur ska jag göra nu då? För jag är så van att sätta ett mål framför mig och är drivande fram på det. Så jag har ju börjat göra en massa konstiga grejer istället. Nu står jag bara och bakar pepparkakor och grejer på.
Liksom. Och då är det 12 500 pepparkakor.
Ja, men det har ju börjat bli det. Det är bara som så här...
Filippa, vad håller du på med?
Ja, lite.
Vi är hela kylskåpet fullt med pepparkakor.
Ja, men det är bra. Ungarna äter ganska mycket. Så det är bara att köra på. Men de är ju överallt. Och nu har jag bara liksom... snöa in på frosting och sånt där.
Frosting?
Ja, men att man ska göra kristyren rätt och... Ja, du vet. Alltså, man ska inte lämna idrottare med för mycket tid. Så här. Liksom, gamla idrottare som inte har någonting att göra, vad fan. Det blir aldrig bra.
Nej.
Det blir mycket pepparkakor. Ja. Lussebullar. Och
det blir mycket sånt. Men under... jag skrev ner några av de grejerna som du har här. Men det är ju 13 VM-medaljer, 7 VM-guld. Ett gäng OS, OS-medaljer också, men ett OS-guld. Vilken vinst är du mest stolt över?
Den där är supersvår. För det finns så många historier bakom alla medaljer. Alltså att vinna liksom superguldet i Bormio 2005 var en sån här chock. Det åket är nog det jag är mest stolt över. Om jag tittar så här efteråt, för jag kommer ihåg när jag tittar på analysen efteråt. Bara, vem är det där? Vem kan åka så där smidigt? Och så var det jag. Jag tyckte inte att jag var den smidigaste när jag åkte. Så det var så här, va? Kunde jag vara så där smidig? Och det var lite så här chock för folk och för mig själv. Och liksom hela den känslan att shit, jag åker verkligen bra i fart. Liksom. Att det, vi hade ju satt upp som mål 2002 att vara slagkraftig 2006. 2005 skulle jag bara till VM och testa på. Och så går jag och vinner första tävlingen redan. Så på det sättet var det liksom en så här bevis för alla att jag var mångsidig. Jag kunde alla grenar, jag kunde vara slagkraftig. För 2005 VM, då slogs jag om alla medaljer. Jag var ju där och försökte vinna. På slalomen låg jag ju tvåa redan. Så att jag hade alla grenar där. Liksom. Så det var superspännande. Sen vid OS-guldet, som många tror kanske är det absolut rankar högst. Där var det en ganska stor kamp. 2 veckor innan så åkte jag inte skidor. Jag hade så ett ballongknä och låg i högläge. Och kampen att komma tillbaka och sen försöka liksom vara slagkraftig i alla grenar igen under OS. Jag var ju där och slog som varje OS-guld, varje start och sådär. Och den mentala styrkan att vara besviken varje tävling att jag missade OS-guld. Störtloppet var nära. Super-G var nära och sen kombin blev ju en fight med Janica där jag blev trea och riktigt besviken. Och, så här, och allting höll på att falla mig ur händerna. Och då vända hela den trenden av frustration och förväntan. Jag gick ju med fanan det året också, så jag var ju truppens liksom ledare. Och försöka ta det OS-guldet blev liksom väldigt, väldigt jobbig börda på axlarna att bära. Och mentalt var jag på väg åt fel håll. Och då sa min pappa, jag kommer så väl ihåg, vi hade en... Och det är väl liksom den resan som kanske är tillsammans med OS-bronset i Vancouver. Liksom den här mentala vändningen att orka vända och bli odödlig på något vis. Att liksom hitta vägen, alla monster som du har i huvudet, alla hinder som är att bara överkomma dem. Och man överkommer det på en så kort tid som kanske många gör väldigt många år i terapi. Liksom att man pratar om olika saker, men att du måste som vara stenhård med dig själv. Och, den resan att sen på uppvärmningen på slalomen kvadda och vrida knät igen. Jag besiktade ju bara på högerbenet. Täckte över med täckbyxor, en ispåse och ingen visste att jag hade skadat mig. För jag tänkte det blir mentalt bättre för alla andra att se att jag är skadad, så att jag försökte bara gömma det och så att inte mina konkurrenter skulle se att jag hade en svag länk någonstans. Men sen såg Pernilla det där, så då blev det som att media ändå fick reda på det, men jag var väldigt noga med att under det OS-et inte berätta om min skada. Och folk undrar liksom varför då? Jo, men då får jag, för då kan jag ge mig själv en ursäkt hela tiden att jag misslyckas. Ja, men jag hade ont i knät idag, det gick åt skogen. Och det vill jag inte ge mig själv. Så det hela det OS-et och det OS-guldet att överkomma smärta, skador, mentala liksom, känsla av att bara berätta liksom, att det har ont. Så får du en ursäkt från svenska folket ungefär. Att inte ge sig själv det och ändå lyckas. Det var liksom en berg som jag verkligen överkom. Och jag tror att problemet blev, mitt OS-guld blev mer en lätt att jag hade klarat den och att en glädje att jag vann. Därav är inte OS-guldet kanske min topp så. Utan då kanske VM, störtloppet eller Super-G hemma i Åre är de som man känner glädje mest över. Så.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com.
That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Dina monster som du pratar om, du har i huvudet. Vad säger de här olika rösterna till dig? Och vad finns det för några? Och när är de som värst?
De värsta monstren är ju, handlar om självkänsla. Att man inte känner sig älskad eller omtyckt som sin personlighet och sådär. Jag tror att man misslyckas väldigt mycket inom idrott att jobba med självkänslan. Att man jobbar väldigt mycket med självförtroende och självkänslan i det att man presterar i sin idrott. Och där tror jag att jag, där låg mina största monster. För att min pappa sa till mig så här på inför VM i året, vågar du stå naken på startlinjen, då vinner du. Och det var dit jag var tvungen att komma liksom. Att älska mig själv så pass mycket så att jag kunde stå naken. Och det var väl det mantrat jag hade när jag stod på start. Min första tävling. Tänk om folk visste det. Jag stod på startlinjen, nu är jag naken. Men lite den metaforen. Att liksom våga hitta vägarna och vara extremt ärlig med dig själv.
Vilket starkt mantra då. Vilken stark tanke.
Ja, men jag tror att jag tror att jag aldrig tvivlat på att min egen förmåga. Jag tror att eller som jag märker idag när jag är med ungdomar, när jag är med folk, liksom att det här att man tvivlar på sin egen förmåga, att misslyckanden blir för stora, att man tappar sig själv i det. Du kan alltid komma igen, du kan alltid göra någonting bättre, du kan alltid göra en förändring. Sen om det är bättre eller sämre, det vet man ju inte alltid, men en förändring kan du alltid göra. Och jag har aldrig tvivlat på mig själv att jag kan göra en förändring. Så oavsett om jag misslyckas eller vad det är, så vet jag att jag kan förändras. Det är ju samma, vi är ju väldigt öppna, till exempel jag och Filippa, med att vi går i parterapi och sådär. För jag älskar förändring också. Alltså jag älskar egentligen förändring jättemycket. Jag älskar att utvecklas och liksom, ja, men jag tycker det är spännande när vi går in till parterapi. Vi går ju med glädje in dit, för vi tycker det är så himla spännande att se liksom, vad har vi för ryggsäckar, hur kan vi, vad är det för tankevolter vi kan göra nu liksom. Så det är sjukt spännande med dem, och jag tror att det har mycket att göra varför jag inte är rädd för det. Det är ju för att jag har alltid varit extremt ärlig med mig själv och tagit hand om mina monster och inte varit rädd att möta dem. Jag tror att 9 av 10 kanske är lite smårädd för att titta på sig själv 100% ärlig. För tänk om du hittar något dåligt hos dig själv. Och ofta är den dåliga tanken någonting som gör att du mår dåligt. Medan jag ser mer av den dåliga tanken. Jag kan bli besviken på mig själv, men jag vet att jag kan göra en förändring. Och därför blir jag inte så rädd för den tanken.
Och hur hanterar du dem då? Jag säger att man som lyssnare nu tänker så här att nej, men jag har ett förflutet med ett gäng saker som jag inte är stolt över att jag har gjort. Kanske har svikt en person eller vad som helst egentligen. Eller att man har en självkänsla eller självförtroende av kanske en förälder som har behandlat en dåligt. Eller att man har varit mobbad som liten och att man någonstans har en tanke också att jag inte kan. Eller jag är inte tillräckligt bra. Eller jag är inte värd det här. Mm. Hur tycker du att man ska bemöta det för att komma på banan igen? Och vara inne i sig själv?
Ja, det där är ju så himla individuellt mellan människor. Och jag tror ja, återigen, idag, det senaste året så tror jag har blivit väldigt, väldigt alltså kommit upp till ytan att hur ska man hantera det här? För det tror jag att det är väldigt mycket. Alltså, det finns så mycket i din vardag. Ja, men jag skulle kunna göra det här. Så, nej, det kan jag inte. Åh, jag borde. Åh, nej, det går inte. Och så hela tiden har det nej. Det nejet i huvudet och så. Och jag tror att jag jobbar egentligen som jag alltid gjort. Liksom, plocka fram någonting bra varje dag. Och jag tror att om jag tittar på väldigt många runt omkring, jag jobbar ju mycket med ungdomar i skidåkningen och fotboll och lite idrott. Så här. Och det jag ser är många gånger att när man misslyckas så gör man misslyckat väldigt stort. Jag brukar säga att det är bara en dålig träning. Gissar hur många dåliga träningar jag har gjort. Ja, men lite, det är jättejobbigt att höra, för dem att höra kanske. Men, och det i vilket misslyckande än är. Och jag tror att sen när man då idag gärna är lite otålig så vill man ju gärna få ganska snabbt resultat. När jag skulle bli duktig i storslalom, jag tappade storslalomen lite, jag var inte superduktig ett tag. Jag åkte hem och jag höll på i ett halvår, om inte mer, med en sväng. Med en sväng i storslalom. Och jag kommer ihåg att vi var på ett läger i Norge och vi körde övningar. Och alltså vi pratade att jag la mig 4-8 sekunder efter mina landslagskollegor för att träna på den här svängen. Hur jag skulle svänga med skidorna. För jag åkte ju gammal stil fortfarande. Jag är ju den generationen som åkte de här raka skidorna först och sen gick över på carving. Så jag fick ju lära om hela tekniken. Och jag kommer ihåg att jag stod och skrek till min pappa och den tränaren som var med. Så fattar vi inte varandra i storslalom nu vad vi pratar om? Då slutar jag imorgon. Alltså jag ska lägga ner. Jag lägger ner storslalom. Men där måste man förstå att, liksom att när man ska göra en förändring så är det inte alltid att det börjar imorgon. Utan det kan ju vara så att en förändring sker under flera månader, ett år eller två. Eller ett. Så länge du vet vart du ska så är det ju inte säkert att motorvägen är rak. Alltså den kan ju svänga åt alla möjliga håll. Och jag slet i flera månader med en sväng. Alltså nötte. Och där tror jag vi har tappat tålamod lite. Oavsett hur dåligt det går, oavsett vad du har gjort mot någon, sådär, det går inte bara att förändra på en morgondag alla gånger. Utan man måste ha tålamod. Och sen ska man liksom ge sig själv lite cred att man, så länge man är på väg framåt så känns det ju bra. Men man får ju ha tålamod med sig själv. Att ibland måste man ju backa några steg. Så är det ju. Och tålamod, det är inte alltid lätt, men det är bara att fortsätta jobba på det. Och sen, jag lägger mig aldrig missnöjd. Aldrig gjort, tror jag.
Du lägger dig aldrig missnöjd?
Nej, jag lägger mig aldrig och sover missnöjd. Jag kan lägga mig förbannad. Men det är ju en revanschkänsla. Men missnöjd, då plockar jag hellre upp någonting. Och det är om jag kommer ihåg att dra ut soporna till vägen. Så är det bra. Ja. Jag missar inte den här gången. Jag är inte den där som panikspringer ut nästa dag och bara, när man hör sopbilen. Utan då är jag nöjd med det. Då plockar jag det som en bra sak.
Alltså då tänker du på någonting bra i alla fall som har hänt under dagen som du är stolt över på något sätt för att
somna på ett bra sätt. Det behöver inte vara stora grejer. Utan tanken är att du ska lägga det där och vara rätt nöjd med dig själv. Så sen om det är soporna eller vad det än kan vara så.
Och det är någonting som är så himla starkt, alltså tankens kraft.
Mm.
Att om du har med dig, om du är på rätt plats så kan du prestera otroliga saker. Men får du lite fel, då kan det gå så mycket mer fel. Att det är så lite marginal på allting. Mm.
Men det är de där lägena, lite det här också att man måste känna någonstans. Att man måste lita på sig själv. För det är ju väldigt många gånger. Tänk dig som du har stått och haft ett scenario. Jag ska åka så här. Och sen helt plötsligt börjar det snöa. Och det börjar blåsa. Och så säger tränarna. Nu ska du åka 3-4 meter än där. Du ska ändra linjen där. Alltså det blir en förändring. Förutsättningar blir annorlunda. Dimma kommer in. Som OS 2006 när jag vinner OS. Det kom in en dimma. Jag såg inte skit. Vi såg 4-5 svängar. Så jag kommer, det är väl kommentatorn när Stig Strand säger ja, nu är det man eller något sånt där. Och i Maribo när huliganerna drar på såna här bonfires och det bara kastas isbollar på en och liksom sådär, att det blir inte riktigt scenariot som man tänkt sig. Och då får man panik över det. Men det är i de där lägena jag tror man också måste backa bandet och någonstans så måste du hitta den där grundtryggheten i att vart är jag hemma någonstans. Och där hade jag en förmåga liksom att lite när jag kände såhär, ah fuck it. Alltså, om du inte, när du går igenom livet någonstans, om man åker och störtar som jag gjorde, 140 km i timmen och du är osäker, då måste du låta ryggmärgen ta tag i det. Någonstans i det man gör och det man gör vardagligen. Och så här, man måste liksom hitta den där grundtryggheten att ja, misstagen kommer, men jag kan klara av konsekvenserna. Och om konsekvenserna blir dåliga, ja, men jag borde få en andra chans. Eller det löser sig. Alltså just det där att man hittar alltid en lösning någonstans. Så går åt skogen. Jag tror också, ja, de flesta idrottare säger det som är menat, det är menat. Liksom. Man måste ha lite den känslan, tror jag. Och där är vi nog ganska, jobbar vi ganska mycket för det. För hur ska vi annars kunna tänka om vi inte tror att ödet tar oss någonstans? Det är lite så vår känsla är. Och det är lite så i mitt arbetsliv just nu. När vissa jobb inte blir av nu, ja, men då är det menat. Då är det menat att jag ska hitta på något annat. Det kommer komma till mig. Och inte bli för stressad över det. Och liksom så här, man övertänker lite för mycket. Och så bara, ja, men det kommer något annat.
Ofta så löser sig allting också. Och när man är i ett läge där man tänker att det här känns så otroligt jobbigt. Så om någon vecka, om 3 veckor, kanske om ett år, då minns man inte ens den här situationen överhuvudtaget. Och det är så många gånger man kommer till sådana lägen. Och sen tror man att det är så himla stort. Men det blir det ofta.
Och vet du vad jag kom på ganska tidigt i mitt liv också? När jag inte hittade lösningen så bad jag faktiskt om hjälp. Och det tror jag vi också kanske är dåliga på ibland.
Bad du till hjälp till någon du känner, eller så att du bad till Gud, eller så att du bad till något
annat?
Ja,
det kunde vara beroende på situation. Om det var högre makter eller när man önskade och ville mer än vad man liksom var kapabel till, så kanske man hittade någon annan variant. Men jag var prestigelös i det. Och det var min pappa också. Lärde mig ganska snabbt att när jag inte kan någonting, så ja, be om hjälp då. Ta det till någon som kan. Alltså, jag vet inte hur du känner, men jag är inte expert på mycket. Och jag är ju inte dum nog att jag ringer någon som kan det. Alltså, så är det ju liksom. När man vill lära sig någonting, så jag är nyfiken på att lära mig saker. Jag älskar att lära mig saker. Men jag går ju inte in och säger att jag är bäst på någonting om jag inte känner att jag är det. Jag var duktig på att säga att jag var bäst på skidåkning, för jag visste att jag var det. Och det, många tyckte det var skitkaxigt. Men ja, vi visade det väl många gånger också. Så, jag tycker det, ja men, vi överanalyserar. Alltså, jag tror så här. Vi svenskar, vi är ganska trendkänsliga, vi älskar att göra. Alltså om du går ut på stan och tittar nu, hur många kläder ser likadant ut? Hur klär sig alla? Ganska lika. Ja, och vad gör ni nu? Jo, men om jag tittar på sociala medier, så är det enda ni gör, det är paddel. Det är liksom, nu är det som gäller. Och så gör alla det.
Det är så jävla kul med paddel.
Det som verkar som att är det ett nytt hopp på en idrottskarriär eller någonting? Jag vet inte. Det är någon sån här, nu har alla hittat pandemins största, det är paddel.
Ja, men jag har ju nästan gått och sagt det. Att jag ska åka till Åmål nu på lördag och hänga där. Och då ringde jag ju, de har ju en paddelhall i Åmål, och då sa jag det att jag vill boka upp ett gäng PT-lektioner, för att om två år, då ska jag ju liksom livnära mig på paddel. Men, och då, det är ju skämtaktigt, men det är ändå, fast jag älskar med den grejen. Kolla här, till och med, jag stoppar liksom allt för att prata paddel, för jag tycker det är så jävla kul med paddel. Men jag tycker att det är så kul att hitta någonting som man brinner för lika mycket som när man var 12 år, och bara hitta någonting som man är så nörd i. Det är så kul att vara nörd. Alltså det, man spelar tv-spel, jag vet inte om du har spelat tv-spel så mycket, men när man hittar bara så här, och sen bara gått 4 timmar, och man bara, det är så kul. Så känner jag med paddel.
Ja, men det är väl
jag är nörd igen på någonting, och det är fantastiskt kul att vara det.
Ja, ja, men det är ju...
Skitsamma, liksom, vi är trendkänsliga i alla fall.
Vi är väldigt trendkänsliga i Sverige. Idag är paddel, och snart kommer alla hålla på med paddel. Och så kommer kläderna på det, och så ska vi ha gummiband, och så ska det vara otroligt... presterande land som Sverige är, men ändå väldigt trendkänsliga, för vi vågar inte riktigt alltid tro på vår egen grej. Det är bara att se på pandemin nu. Hur mycket tror vi på? Vi trodde jättemycket på vår grej från början. Vi var stolta att vi var ensamma om någonting. Vi är unika, vi klarar att det. Och så nu är det tvivlarnas tävling ungefär. Har vi gjort rätt? Har vi inte gjort rätt? Och stora diskussioner hela tiden. För nu vill vi ha en trend att följa. Nu vill vi följa någon där vi känner här är framgångsreceptet. För vi vågar inte tro på vårt eget. Och det är en klassisk svensk saga som vi håller på med just nu, tror jag. Och det är där vi kanske, ja, vissa individer, de som liksom vågar tro på sitt och stå fast vid det och gå vidare och jobba hårt på det.
De som kan vara vinnarna efteråt.
Det är de som ofta är vinnare, ja.
Inte att spela paddel alltså.
Inte paddel.
Paddelfolket.
Jag har faktiskt, ja, jag har varit med ungarna några gånger med paddel. Men jag har inte spelat någon vuxen match.
Du har inte fastnat än riktigt för
det. Jag skrev till någon så här, var är alla liksom? Nu är jag i Stockholm. Är ni att spela paddel eller?
Ja, jag hade Niklas Lidström här. Han har börjat spela paddel i många börjat. Du får börja.
Ja, vi får se. Jag brukar sällan hänga med trenderna. Jag gör tvärtom. Jag går ut i skogen och eldar lite eller något.
Elda lite? Elda upp träden bara, eller?
Nej.
Tänder på lite. Bara.
Nej, men det blir väl paddel. Jag blir väl också som trenden att jag hoppar på. Så ska man...
Men är du inte sugen att bli bäst på något igen?
Eller jag är liksom... inte sugen på den personen. Som liksom slukar allting helt och hållet.
Ja, för det var ju mycket uppoffringar.
Mm.
Berätta lite grann om det.
Ja, men det är väl klassiskt som alla andra. Man gjorde inte de andra gjorde och sådär. Men jag, frågan är om så här efteråt att det är uppoffringar eller. Alltså, jag känner väl att... jag
var... Du hade väl inte barn egentligen när du...
Nej, jag och Filippa träffades så hade hon ju en dotter. Så att jag smög runt med ett barn. Jag fuskade lite med en bonusdotter ett tag.
Ja, så blev det.
Nej, men jag...
För att det hade ju inte varit nice kanske om man hade så här två nyfödda hemma och sen har man 5 år kvar på karriären och sen har man 240 resdagar per år.
Ja, men det var ju det fina med att vara homosexuell. Det gick ju jättebra egentligen. Men att Filippa kunde ha barn och så. Men nej, jag var inte så sugen på att ha barn ut på toren på det sättet. Det var ganska mäckigt att ha Emmy med. Även fast hon var världens snällaste unge och blev en sån här tormaskot. Du kan ju tänka dig vilka som har lärt henne att åka skidor. Vart är hon nu? Jaha, drottningen håller i henne. Okej, jag hoppas hon inte spyr. Nej. Typ så här, när hon var bebis. Så hon hängde ju på rätt mycket. Och det var ju superkul när det funkade. Liksom. Men inför en tävling om hon vaknade på natten så var det inte så optimalt. Och jag var ju ganska stenhård som aktiv. Jag ska ha på mitt sätt 10 i säng. Alltså jag och Gunde Svan, vi har ju skrattat mycket om att vi är ganska lika. Jag tror fortfarande att jag nästan kan duscha lika snabbt som han, trots att jag har långt hår.
Hur lång tid drar en dusch bara?
Jag har aldrig klockat mig här. Jag tycker fusk för jag har så himla långt hår. Men jag är väldigt effektiv. Liksom. När schamponerar fort som tusan och sen när balsamet i, då tvättar jag kroppen.
Ja, men precis, du har liksom, du vet till och med strålarna när det är dags, ja, för nästan. Att det inte ska vara för mycket liksom, bubbelhåret kvar.
Ja, ungefär liksom. Men där är det,
jag tror sneddar jag... också när det går kanske in, att du går lite på insidan istället för utsidan för att spara tid på stegen kanske.
Ja, oja. Allt är optimalt. Vi byggde ju om våran buss för att vara snabbast in och ut med packningar. Och det blev ju som en grej det där. Vi var ju sånt litet team, så vi ville ju vara effektiva. Så, och jag tänkte på det när du gick runt i kallingar. Jag har varit med om så mycket kallingar. För det var alla mina tränare och pappa och allting. Direkt vi kom ner från backen så av med allting. Tisha och kallingar, det var det enda de gick runt. Och vi hade ju lägenheter vi bodde i ofta, för vi lagade egen mat och sådär. Så här kallingtiden... Ja, det är något med karar och lufta kroppen.
Ja, men det är det. Jag tror också, jag tycker det är så skönt. Man är så himla varm också. Så det blir lite skönt så här. Och,
ja, och så här. Man går runt och är lite varm. Ja,
ja, så svalka lite. Liksom.
Ja. Nej, men ja. Nej, men mitt liv är ju... Alltså, jag som person idag... Vi hoppar så himla mycket nu. Men jag som person idag är ju extremt... annorlunda. Det är ganska absurt att sitta här och prata om vem den jag var då. Så jag har som inte något sug av att vara den jag var då. Jag vill gärna vara det nu och jag vill vara det mer. Jag funderar lite grann innan jag kom hit på hur ska jag lyckas vara den jag är? För att det är rätt ofta när man pratar i poddar att man pratar om det man har gjort och sådär. Och jag känner att jag börjar vara ganska långt därifrån. Men jag har svårt också att visa kanske den jag är idag. För att man har inte riktigt haft verktygen heller. Så jag är i en enorm förändring i mitt liv. Och jag längtar efter och tycker att livet framför mig är väldigt spännande.
Ja, kul.
Väldigt kul. Sen är det ju bara just nu att hitta tålamodet i denna fina värld vi lever i idag.
Jag hade på badrummet så... När jag var liten så satt en skylt så här, det här är första dagen på resten av mitt liv.
Mm.
Och så känns det ju lite så som att det är för dig också. Fast kanske lite grann i den här tiden. För att du har gjort så himla mycket. Och sen så blev det en omställning och sen är det en omställning till.
Ja, men det var som att lära sig gå, ungefär. Alltså, sen gjorde jag det svårt för mig själv att skaffa barn direkt. Jag hade ju bara slutat i 2 månader och sen fick vi typ barn och vi byggde hus. Och...
Hur blev det för dig då att gå in i mammarollen?
Jag älskar det. Jag har alltid velat ha barn och många barn och sådär, ända sedan jag var yngre. Så att, för mig var det en fantastisk tid. Sen ångrar jag mig kanske lite att det blev så direkt inpå, att jag kanske hade behövt landa lite mer i mig själv. Men sånt där kan man inte planera. Och det blev det blev. Och vi... panikbyggde färdigt vårt hus, eller renoverade färdigt, och vi sov en natt och sen kom våran son. Så det var ju verkligen så här upp- och nervänd värld då, för mig. Men jag kommer ihåg så här, 2/3 natten och sånt där, att jag älskade att det aldrig någonsin behövde hänga på att jag skulle optimera mig själv. Utan det hängde bara på att se till att han skulle vara så bra som möjligt.
Ja, det är en jättestor skillnad. Våran son är 2,5 nu. Och det blev ju så ganska skönt också, för att man hela sitt liv har varit fokus på sitt eget ego. Mm. Och man själv har varit i fokus hela tiden. Och sen på något sätt så är det där så svårt att bara välja om. Så det är så skönt när någon bara tar det ifrån en och säger att jag är viktigare än vad du är. Mm. Liksom.
Sen när man blir lite äldre så blir det jobbigt. Så man bara, sluta. Jag vill vara själv. Våra söner heter likadant. Våran son heter Elvis också.
Ja, det är så häftigt.
Mm.
Och så annorlunda också.
Ja, det var inte tänkt från vår sida i alla fall. Det bara råkar bli så. Jag råkat säga att han såg ut som Elvis när han låg på flippat magen när han kom ut. Och sen var det bara, tittade vi typ på varandra. Nej, homosexuella... kända mammor och Elvis, det här kom inte bli bra.
Det blev inte bra.
Men det blev så. Dottern hade bestämt det redan när vi kom tillbaka. Och så då körde vi på det.
Ida satt och gick igenom en lista. Hon och hennes tjejkompis hade kollat igenom. Hon hade så här 20 namn. Och då sa hon till mig så här, att men nu har vi kollat igenom massa olika namn. Och det är ett namn som jag vet att du kommer gilla. Så, som du kommer bara säga direkt. Så då kommer det bli så svårt... att kanske ta något annat, för då kommer du vara så fast i det. Så jag vill inte säga en namn. Jag bara, okej, men lägg det var som helst på den här 20-listan då. Mm. Sen kanske låg på nummer 14. Bara Elvis, jag bara, klockrent! Helt perfekt!
Ja.
Lite så halvförbjudet namn. Men den här generationen kommer inte ha en aning om vad det är. Det är någon,
nej,
någon,
det vet inte
någon gammal gubbe som sjöng några rocksånger som är piss. Som dog väldigt, väldigt tidigt. Ingen aning. Och det är bara väldigt, väldigt få som heter det.
Ja, när vi har spelat låtarna, han tycker de typ är bra, men ändå inte så här. Titta på någon bild, han bara, typ så här, ge mig Benjamin Ingrosso eller någonting. Så.
Ja, men exakt, det är mera, det är bättre. Och vad är framtiden för dig nu då?
Ja, men framtiden för mig är att våga liksom, jag tror
idrott... Vad är nästa störtlopp?
Ja, precis. Vad är nästa störtlopp? Det är att våga vara mig själv i mer lägen. Det är ju så här med sociala medier och allting, att jag är som någonstans inte accepterat att det har varit mitt jobb de senaste åren. Lite så här, och tv, det är något sånt där som man har hoppat på någon gång. Så där. Men för jag öppnar alltid min föreläsning med vad jag har för titel. Och jag kan ju fortfarande inte svara på det, för jag har fortfarande inte accepterat kanske vad jag har för jobb idag. För att jag tycker det är så konstigt jobb. Jag vet inte, det är så svårt att... influencer eller vad man nu ska sätta. Alltså det är så blurrigt för mig. Och jag är nu i
dock det ordet tycker jag är så himla... jag gillar inte att kalla mig det heller. För att just influencer tycker jag är så himla sönder... söndertrakasserat av media. Alltså när man ska säga någonting negativt, då skriver man influencer för det och sen gör man någonting. Så att jag, just det ordet gillar jag inte.
Nej, men det har väl blivit en sån
så bortskämda, om man tänker så här på bortskämda 16-åringar som åker till Dubai typ med jättedyra väskor och tar rumpbilder. Det tänker jag på en influencer.
Ja, skulle du se mig göra det? Nej, men lite grann att jag ska acceptera att jag, vad jag jobbar med idag. Liksom. Det är tv, det är rörlig media på något vis. Och jag har tagit fasta på vad Jan Eliasson sa till mig, att Anja, nu har du ett namn och nu får du ta ansvar för det. Och jag försöker väl lite mer tänka på vad jag är brinnande för. Och vad jag vill vara en person som varje dag blir bättre. Bättre på att ta hand om miljön, bättre på att se andra, bättre medmänniska i allting. Och i det också liksom landa i att jag faktiskt har ett syfte och ett värde i, ja, men sociala medier och i tv och så här, som jag ska ta tillvara på. Och där har jag väl kanske inte tyckt att jag har haft rätten att vara i förut. Att jag är en idrottare som bara kommit in och lullat lite. Där jag ska liksom kliva fram nu och våga ta plats och våga vara där. Och det är en ny värld för mig på något vis att sätta mig ner på morgonen och se att jag faktiskt har ett jobb i det. Och att vissa saker sprider extremt mycket glädje. Jag har alltid haft någonting att jag vill påverka människor. Att jag vill ge dem en känsla. När jag föreläser eller vad jag, så vill jag ge folk någonting som jag gav dem tidigare. Mm. Och jag kanske inte trott att jag kan göra det på de medierna jag är på idag. Men fått sakta men säkert acceptera att det är så, att jag kan faktiskt bli bra på det.
Men jag tycker du är så himla, du är så sjukt duktig på att prata också. Det är som att jag funderar på så här, bara nu när jag sitter med dig, så att har du någon podd eller flera poddar som du kör, för att du är så duktig på, och även, nej men ditt sommarprat gick ju också hur bra som helst.
Ja, vet du hur nervös det var? Det värsta med mitt sommarprat, jag hade aldrig pratat om jag och Filippa förut. Vi hade ju inte varit officiella, vi hade ju liksom,
det var
ju
hemligt i typ 5 år.
Ja, vi var ju väldigt hemliga länge, och det var ju tufft liksom att helt plötsligt ställa sig och prata om kärlek och så, något som var så privat. Jag hade aldrig pratat om mitt privatliv tidigare. Jag vägrade ju liksom, de fick se min pojkvän som jag hade innan, de fick som veta vad han hette typ, and that's it. Bedöm mig och prata om min skidåkning, tack, men nej tack med resten ungefär. Och stå där då och prata om det var skitsvårt. Plus att jag spelar in en dokumentärfilm samtidigt. Så medan jag står och pratar så har jag 2 kameror i nyllet också. Så det adderades ju.
Stress.
Och vi kunde inte vara i den studion vi hade velat. Så jag var tvungen att vara på Sveriges Radio i Umeå. Och där folk var sjukt nyfikna. Och folk, trots att det var upptaget på skylt utanför, klev in liksom mitt där. Och Filippa grät. Och du vet, det var så mycket känslor. Ja, det var så kaos. Så att jag överhuvudtaget, efter 6 timmar, vet jag, var helt slut. Alltså det tog ju mig 6 timmar, för det hade så svårt att hitta känslorna i orden. Och, ja, men att prata i 90 minuter, nu är det ju inte riktigt det. Det är ju jättesvårt. Radio, jag har full respekt för de som pratar mycket. Alltså att hålla en monolog i 45 minuter eller någonting. Det är så mycket text så att man förstår ju inte. Så att jag, ja, det var, det är ett härligt minne så här efteråt, men det var en kamp då.
Kan du inte berätta hur du och Filippa träffades för de som inte vet om det?
Ja, men vi träffades i hennes modebutik som hon hade då. Hon var den här, de var 2 tjejer som ägde en butik i Umeå där de hade handplockade kläder och gjorde egna kläder också. Eller Filippa gjorde egna kläder. Och jag, liksom, det var alltid så spännande den butiken, för de hade så mycket snygga grejer. Plus att Filippa var duktig på att klä mig, och en idrottare med stora muskler, tjej som ville känna sig kvinnlig, det var inte så himla lätt klädmässigt. Och hon fick alltid mig att känna mig vacker. Och jag kunde ju till och med gå förbi hennes skyltfönster och titta in och se om det var folk, inte folk. Vågade jag gå in? Ibland vågade jag inte gå in. Så då gick jag inte in. Jag var inte uppe i Umeå så mycket. Jag var ju över hela världen. Men de gånger jag var där, du vet, få mod till att gå in. Jag gillade henne, för hon var så spännande och hon var åsiktsstark och liksom, hon var på min sida på något vis utan att hon visste om det då. Sen så vågade jag, så hade jag året innan vunnit typ Sveriges kvinnliga idrotts, liksom, så årets kvinnliga idrottare. Och jag hade ingen tid att komma på idrottsgalan. Så de körde nog privatplan upp över en dygn. Och jag hade inga kläder, så de fixade ju kläder här i Stockholm. Men de stylisterna hade inte tänkt på att jag var en muskulös tjej som kom in. Så jag fick något svart fodral som bara, är det ser så hemskt ut. Bara tvinga på mig någon sån här tub. Det kändes som hela min kropp var skräckt. Nej! Och när jag såg det efteråt, jag bara, alltså, ska jag gå på någonting, då måste jag ha hjälp. Så då ringde jag den person jag visste jag kunde lita på som skulle göra mig fin. Och då var det Filippa som det var då. Och då började vi lära känna varandra och hon tackade jag att hjälpa mig med kläder och sådär. Och sen insåg vi att vi kunde finnas där för varandra på ett sätt. Hon hade ju sina issues hemma med butiken och man och hela det. Och en helt annan värld. Hon, alltså idrott, det var ingenting för henne.
Hon hade man då?
Ja, hon var gift och liksom hela den. Och hon är konstnär. Alltså hon,
och du hade också?
Jag har varit tillsammans med en kille, ja. Vi hade varit tillsammans 7 år. Jag var ju idrotten, alltså allt som har med idrott och allt. Hon visste ingenting om det. Och jag visste ingenting om hennes konst och allt vad hon gjorde, liksom. Sy kläder och det var liksom bara väldigt spännande att sitta och lyssna på. Så vi blev varandras kanaler egentligen. Hon bara lyssnade, för hon hade ingen aning om vad hon skulle säga. Och jag också. Alltså, vi hade ingen aning om varandras världar. Och det funkade så himla bra. Så vi hittade varandra i det och kunde liksom stötta varandra. Och efter en tävling kunde jag bara ringa och typ gråta, skratta eller vara arg eller vad som helst. Och så hon fick hon mig att må bättre. Och likadant för henne då. Och sen genom åren så, efter 2-3 års tid så blev ju det där kärlek till slut. Men det var ju, jag tror det var hennes man som sa det först. Att han sa att han trodde att Filippa var kär i mig då. Och det var då vi började förstå det. Alla våra vänner och allting, de bara, nähä. Så ni kära varandra, oj då. Det hade vi inte sett. Så de såg det för oss. Men det kanske också var att vi ville förneka det ett tag också. För det var så skrämmande tanke.
Intressant. Vad är det du vill förmedla till dina barn som du har lärt dig under ditt liv?
Men jag försöker, vi jobbar jättemycket på att barnen ska våga vara sig själva och våga misslyckas. Och, alltså jag har alltid tänkt att det ska vara värst för tjejer att växa upp på något vis i den här hårda miljön och hur taskig man är på sociala medier och killar. Och det är ju hemskt liksom att, ja men ska du verkligen gå ut vid den här tiden på kvällen och liksom hela den här världen av maskulin dominans och hela den biten. Där jag känner liksom att, sjukt ångest för vår tonåring att hon ska få uppleva alla de här bitarna. Och det, att det är så djupt inrotat i vår värld och även oss. Jag menar, vi kan ju stå och säga, har du någon pojkvän då? Och hon tittar på sig, ja, jag kan ju ha en flickvän också. Alltså hon är ju mer, vi bara, ja, just det, förlåt. Vi tänkte inte på att man säger henne. Alltså man är så djupt inrotad i att det alltid ska vara de här sagorna och allt vad det nu är och hur vi är. Vi låter killar skrika mer och allting så här, slå sig, så ja, men det gick väl bra. Och liksom, man är så otroligt, man säger, programmerad i kvinnligt, manligt och sådär. Där vi försöker faktiskt jobba, vi är väl mer med pojkarna idag. Att våga vara känslomässig, våga. Alltså det skär i mitt hjärta när ena barnet älskar strass och sen nästa dag inte vill ha det. För att någon har sagt, varför har du rosa på dig? Eller, och det gör så ont att se när ett barn förstår att jag som kille inte får gilla glitter eller inte får göra, alltså, när våra söner helt plötsligt ska växa upp och bli manliga och hårdare eller vad de nu än liksom, och hur mycket en dagis faller, så påverkas de, även om dagis försöker liksom leka på ett annat sätt eller liksom så här, att stoppa det, den liksom utvecklingen som blir ju äldre de blir. Men det är bara där. Och det är någonting som jag önskar att mina pojkar kan våga vara sig själv. Oavsett vad de vill bli. Men att inte behöva ha en mask framför.
Jag måste visa en film för dig här. Elvis, som är tagen häromdagen. Mm. Där han har fått en väska och sen så fick han ett par klackskor.
Ja. Men lycka.
Jag ska han ställa sig för foten snart. Han tycker det är sådär.
Åh, oh, där står han en pose.
Kolla, han posar där. Nej, men det här är ju så här nu. Vi har ju bara låtit honom helt fritt vara... Alltså göra det han gör, ha de intressena som han har. Nu är han dock 2,5, så det är ju verkligen så här. Men redan nu märker man ju att liksom så här folk på hans förskola, det finns ju inte ens att de typ av föräldrarna ens skulle tillåta det ens till en 2-åring för att det är också fel. Men det som är ett jättespännande blir nu att hur blir det när han blir äldre nu? Mm. För nu tycker han älskar att dansa, älskar att sjunga, älskar att glida runt i de här klackdojerna, älskar att springa runt med en väska, så att det är som att han redan är liksom en transperson nästan, men han gör det som han tycker är kul, och det är ingen som har sagt att rosa är tjej och det är blått och glitter är det facket och det facket, vi har bara låtit alla facken bara blomma ut, men jag vet ju utmaningen som kommer komma till den åldern som också liksom era barn är i, att då kommer samhället in och då är man inte lika maktlös, eller då är det så här. Då kommer det in på ett helt annat sätt.
Men det är så. Lite synd om våra pojkar när de kommer hem och testar lite så här, men tjejer kan inte springa snabbare. Då bara hygienorna flippar och jag bara, vad sa du? Vad sa du att tjejer inte kan? Nej, men det ja. Men jag tror, är det inte så att alla föräldrar bara, så länge barna hittar en person i livet, alltså man hoppas ju det. Att man inte hamnar i det här mellanmjölken liksom, att de inte vet vad de ska göra, och jag tror att det är någonting som man måste uppmärksamma ganska mycket som förälder i de här sociala medierna, i de här konstanta bekräftelserna du får på TikTok och allt vad det nu är, Snapchat och allting med de här likesen och allting, att liksom tappa inte fantasin och drivet att hitta nyfikenheten på saker och ting. De får hela tiden allting här framför ögonen hela tiden. Och att vi jobbar jättemycket med att behålla deras nyfikenhet i att hur kan jag träna mig för att bli bättre? Nu håller vår 8-åring på att rita. Från början kunde han bara rita efter någonting och följa linjer och så här. Och att vi har jobbat nu i 2 års tid att faktiskt förra veckan började han fririta. Rita för hand, rita fritt ur sin fantasi. Han har äntligen börjat vågat tro på sig själv så pass mycket att han kan rita något som duger. För han har inte tyckt att det har dugit innan. Och jobba med sådana saker, att de ser drivkraften i att liksom inte att det ska se exakt ut som du gör på den bilden som du har följt efter. Utan att det får vara det du vill. Och det, ja, det får man passa upp med, tror jag, med de här sociala medierna. För det fanns ju inte på min tid. Jag hade ju till och med tennisracket, den här tennistrainern, i brevlådan. För det var 20 meter upp till dörren. Det tog för lång tid efter skolan att springa upp och hämta dem innanför dörren. Så jag hade dem i brevlådan.
Men ni har ju också ingen skärmtid, eller hur? Eller försöker. Hur fungerar den regeln?
Ja, men vi upptäckte att om man sätter tid, om man säger klockan 6 varje kväll får de skärm. Då går bara våra barn och väntar på att klockan ska bli 6. Egentligen, har vi märkt. Eller får vi nu våran timme nu? Eller liksom så här. De går runt och liksom väntar på att de ska få lov.
De ska få den här dopaminkicken, att de ska få det här.
Ja, nu ska vi få skärm. Till att vi har sagt, ja men tisdag, torsdagar, då är det skärmfritt. Då vet ni att det är inget. Så då vaknar de upp på morgonen av känsla av, ja men idag är det ingen skärm, jag måste hitta på någonting annat. Idag är det inget. Idag går jag inte och väntar på någon tid eller någonting, för det kommer inte att komma. Och då har vi upptäckt att de helt plötsligt börjar bygga grejer. Då, för de vet att det inte blir så. Sen är det ju ibland, nu är en av våra äldsta son Pokémon-stjärnan. Så att,
hur gamla är barnen?
Och de är 14, 8 och 5. Så vår 8-åring, det är liksom så här en event man måste vara häng på. Jag har ju stått här ute nu och flippat så här Pokémon, så jag lovat att komma hem med någon specialare.
Ja, det var därför jag såg det faktiskt 40 minuter innan han går upp och pratar. Jag bara, vad håller på med på någonting? Men då vet jag att det var det du gjorde.
Ja, man måste ju ta ansvar. Nej, men det har funkat jättebra för oss att ta bort dagar istället för timmar. För att då vet de att idag är det ingen idé. Och då är det ju oss själva också. Och det är ju nog svårare för oss föräldrar än barnen.
Så att då är det inte, ni kan inte smälla upp datorn då framför dem eller?
Nej. Men, och det är ju jobbigt
för att... Gör ni med mobilerna? Smyger ni dem med dem eller?
Ja, men det är det där gränsdagen är. Om du, ja, men jag ska bara kolla ett recept. Jag ska bara kolla vad det blir för väder. Eller... Jag
ska bara gå ner i källaren och kolla.
Ja, det blir
om,
ju. Jag ska bara gå på toa. Alltså, vi,
som då bara får man... 40 minuter senare så hör man.
Men om du skulle bara tänka på det själv så är det ju extremt mycket information du tar i telefonen. Så är det ju skitjobbigt att försöka få bort den själv också.
Nej, men man har ju tyvärr ett beroende av den.
Ja.
Det är ju som en liten så skrikande bebis bara som man bara vill dra åt sig hela tiden.
Så jag är bara att använda klocka för då vet jag att sms och telefon kan komma till klockan. Så då behöver jag inte gå till telefonen. Så
vadå använda klockan?
Ja, men någon kan ju alltid nå mig. Om det ringer, då säger jag, aha, nu ringer pappa. Okej, jag måste ta det här. Då kan jag gå till telefonen och svara.
Ja, du har en Apple
jag får
Watch.
Jag får ett sms, ja, jag kan kolla på det. Men jag kan ju inte surfa på telefonen på det sättet.
Nej.
Så jag försöker använda den istället. Om jag bara lägger undan telefonen mer.
Så då är lösningen på att bli skärmfri det är att skaffa en till skärm.
lite. Ja, men man vill alltid bli nåbar, men det där är shit alltså, men vi har ju alltså skärm, det är min största ångest.
Det är det.
Det är lika mycket som jag vill inte erkänna att jag är skärmberoende, men jag är fruktansvärt beroende av skärm.
Yes, vi hoppar lite kort bara på de sista framgångsfrågorna. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Dokumentär, det är ju, vad heter den då? The Wall, eller vad heter det? Han som klättrar.
Inte jag sett.
Friklättrar. Har du missat den?
Fantastisk ju.
Den är ju en fantastisk film. Han är världens längsta friklättring. Svåraste, jag tror den heter The Wall. Han har ju typ Asperger eller autism eller något sånt, men otroligt spännande.
Jag såg någon klättringsfilm för ett gäng år sedan, en friklättrade. Men det är en annan film, men det var också så här, wow.
Mm.
Så att den, men vad spännande, då har man ju...
Där kan vi snacka en driv i en kille.
Är det någonting som du hade gjort annorlunda i ditt liv om du hade haft möjligheten?
Släppt taget lite mer. Haft ro att göra andra grejer lite oftare än vad jag gjorde.
Tror du det hade blivit lika bra då?
Ja, men jag tror att det kunde bli bättre. Jag tror att vila mer. Det absolut svåraste för en elitidrottare är att vila. Jag hade behövt vila mer.
Förstår. Har du någonting som du skulle rekommendera att göra på dagen om man vaknar upp eller om man känner att det här kommer en riktigt dålig dag? Finns det något man kan säga att man kan vända det här på?
Röra på sig. Promenad, skogen eller... Rörelse har alltid varit min bästa kompis när jag mår dåligt eller behöver ändra någonting. Det är på vad den kan vara.
Och till sista frågan. Om du fick prata med en person levande eller död, vem hade du varit?
Levande eller död... där de var min farmor, tror jag. Idag skulle jag nog vilja ha extremt många långa samtal med henne. Som jag inte tog då. För jag var mitt i karriären och tyckte hon var lite jobbig. Ville ha uppmärksamhet. Ja, extremt spännande människa som jag gärna hade ett samtal till med.
Vad hade du velat prata med henne om?
Hennes liv. Hur hon... gick ifrån fattigdom till att ha två jobb för att sina barn skulle få ett livskort att dela på. Varför hon drevs till... Hur hon kunde ha glädje till livet av att sitta i rullstol så länge och ha så mycket sjukdomar och så mycket bakslag i livet. Men ändå var glad.
Mm.
Hur hon lyckades med det.
Intressant.
Mm, hon var intressant med det.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, Anja, eller följa dig, hur gör man då?
Ja, det vill... Idag är det ju fantastiskt att du bara skickar direkt meddelanden på Instagram. Ofta inte. Anja Persson tittar inte jätteofta på direktmeddelanden, men det händer. Så där är nog bästa stället.
Mm, Instagram. Du har varit fantastiskt att ha det här.
Ja, men tack själv.
Stor ära att du kom hit. Tack Anja.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Och nu mina damer och herrar, nästa avsnitt efter det här härliga avsnittet med Anja. Det är en person som skulle kunna ha gjort att Anja har hamnat där hon är idag. Det är liksom den personen som är bakom väldigt många personer i Sverige idag som har gjort extrema framgångar. Och det är ingen mindre än David J.P. Phillips. David J.P. Phillips, han har ett jätteuppskattat avsnitt i Framgångspodden som blir total succé. Han är med i Framgångsakademin. En kurs som jag verkligen tycker att du ska gå på. Den kan ändra ditt liv. Den har gjort det med hur många som helst. Jag vet jättemånga som har gjort den som bara wow. Alltså jag har bara, nej men allt ifrån att man gör slut med sin partner, skaffa sitt drömjobb, skaffat en partner och bara förstått, öppnat upp sig som att man är en liten fjärdig som kommer ur en puppa och bara blommar ut. Den känslan om det går ens kurs på Framgångsakademin. Ja, stort stort tack för att du lyssnade. Ha det jättebra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.